Det här ämnet, kyrkans nuvarande kris, det har jag inte tänkt ut själv. Det har jag fått som en liten beställning av en präst i Svenska kyrkan. Och bakgrunden till det här ämnet anar jag vara den förvirring som många känner idag inför det kristnas undervisning och verksamhet. Vad är egentligen kyrkans uppgift? Vad är egentligen kristendom? Man får så många olika besked. Och det råder på många håll en ganska stor förvirring när det gäller kyrklig verksamhet och kristendom. Jag vill först säga att jag med ordet kyrkan i det här föredraget inte avser något speciellt kyrkosamfund, utan istället de kristna i allmänhet och deras verksamhet. Vi vet ju att kristen verksamhet idag är uppdelad på en rad olika organisationer. Och vi kan ju säga att alla organisationer som bekänner den kristna tron och förkunnar och förvaltar Guds ord och sakrament kan betecknas som kyrkan. En kyrkoorganisation är emellertid aldrig identisk med Kristi sanna kyrka som är osynlig. Det är naturligtvis viktigt att ha klart för sig. Den kristna kyrkan i egentlig mening är ju en enda över hela jorden och består endast av dem som står i en sann livsförbindelse med kyrkans Herre Kristus. De som är födda på nytt, de som är troende. Och eftersom vi människor inte kan se in i varandras hjärtan, så kan vi inte definitivt dra upp gränserna för denna Kristi sanna kyrka. Men i överförd mening är det ju helt rätt att använda ordet kyrka om en verksamhet där just det medel troget brukas som föder människor på nytt, som inlämmar människor i den sanna kyrkan. Och därför kallar man ju sådan verksamhet för kyrka när det är frågan om ett samlande kring nådens medel, Guds rena ord och sakramenten så som de instiftats av kyrkans Herre. Men fastän det är på det sättet, så är det ju likväl vanligt att man sätter beteckningen kyrkan på en bestämd kyrkoorganisation, i regel den som dominerar i ett visst land. Det är kyrkan. Och det är ganska ofta helt oberoende av om denna organisation för en klar kristen bekännelse eller inte. Tillhör man till exempel den romersk-katolska kyrkan i Italien eller Spanien, så sägs man tillhöra kyrkan. Har man lämnat denna kyrkoorganisation och istället anslutit sig till en avsevärt mindre kyrkogemenskap, kanske en evangelisk-luthersk kyrka, ja då sägs man ha lämnat kyrkan. Och på motsvarande sätt förhåller det sig i de nordiska länderna. Tillhör man till exempel den norska statskyrkan, då tillhör man kyrkan. Tillhör man ett annat samfund, då heter det att man har lämnat kyrkan. När vi nu här talar om kyrkans kris, så begränsar vi oss inte till någon viss kyrkoorganisation. Även om det ju kunde ligga nära till hands att belysa kyrkans kris med exempel från de dominerande kyrkoorganisationerna i vårt land. Till exempel den svenska kyrkan eller Svenska missionsförbundet. Eller den romersk-katolska kyrkan, som också är mycket stor numera i vårt land. Kyrkans kris har framför allt sin grund i det förhållande som kyrkan står i till Bibeln. Om förhållandet till Bibeln blir svagt, om förbindelsen med själva livskällan, själva grundvalen för kyrkans arbete, och den kristna tron, om den förbindelsen avbryts eller är dålig, så kommer kyrkan in i en kris. En kyrka ska ju lyda sin Herre, och kyrkans Herre är Herren Jesus Kristus. En kyrka ska ära sin Herre i tacksamhet naturligtvis över allt det som hon har fått av nåd alena från sin Herre. Han som har givit henne evigt liv genom tron på Jesus Kristus och hans ställföreträdande gottgörelse för oss. Men ingen kan ju rätt tjäna sin Herre och lyda och ära honom om han inte förblir i sin Herres ord. Att tro på Bibelns Gud men inte på Bibelns ord, det är en omöjlighet. Och kyrkan hamnar då i den allvarligaste kris när bibelstudiet blir eftersatt och delar av Bibelns innehåll kritiseras eller förkastas. Detta är dessvärre ingen engångsföreteelse, någonting som händer bara på något enstaka håll eller inom någon viss kyrkoorganisation, utan det är i vår tid ganska vanligt inom en rad kyrkoorganisationer över hela världen. Och det är inte minst lärarna i kyrkan och de som har ansvaret för att det blir nya lärare, att de utbildas för att kunna tjäna kyrkan. Det är inte minst dessa som har medverkat till att man har mer och mer brutit kontakten med den heliga skrift. Att man mer och mer går ifrån Bibeln som den absoluta auktoriteten för vad kyrkan ska lära. Som den högsta normen, regeln och rättesnöret. Jag kan nöja mig med ett litet exempel. Jag ska välja ut två mycket stora bibelforskare. En från katolskt håll och en ifrån protestantiskt håll. Som har betytt oerhört mycket för bibelforskningen och bibelundervisningen i vår tid. På protestantiskt håll tänker jag på Rudolf Bultmann. Han har dominerat ganska länge forskningen på Nya Testamentets område. Han var tysk och han har skrivit en stor rad böcker, handböcker, som brukas och studeras vid prästutbildningen runt om i världen. Han intar en mycket skeptisk och fri hållning till vad Bibeln säger. Han ifrågasätter det mesta så som historiskt sant. På romersk-katolskt område finns det en nästan lika stor man. Till skillnad från Bultmann lever han ännu. Han heter Raymond Brown och har också ägnat sig framförallt åt Nya Testamentet. Och dominerar den forskning som sysslar med Johannes evangeliet. Dessa båda forskares produktion har nu blivit så intressant för den sovjetiska ateistpropagandan att man med statliga pengar i Sovjet nu översätter Bultmanns och Browns produktion. Och varför? Ja, givetvis inte för att hjälpa den kristna kyrkan, utan för att få lämpliga vapen att bryta sönder den kristna verksamheten. I en jugoslavisk tidning kommenteras det här på följande sätt. Man är tydligen lite förlägen inför detta att kommunisterna brukar så kallad kristen litteratur. Och man säger: även det vill säga Bultmann och Brown, påstår ju liksom vi att Bibeln är full av sagor, myter och legender. Så är detta ett av många exempel som kunde nämnas på att den kristna kyrkans egen forskning och undervisning kan komma i den fientliga verksamheten händer och brukas av dem som är fiender till den kristna kyrkan och församlingen. Och då kommer jag in på prästutbildningen. Jag vill säga något om den, just därför att en kyrkas kris ofta börjar med en kris i prästutbildningen eller pastorsutbildningen. Det börjar då med att bibelkritik accepteras inom denna utbildning. Exemplen är många. Man kan visa hur det har gått i detta land med en del utbildningscentra som i det längsta avvisade den bibelkritik som kom som en flodvåg över den protestantiska världen mot slutet av 1800-talet. Och som senare på en bit in på 1900-talet också kommer som en flodvåg inom den romersk-katolska världen. Det fanns samfund som ville slå vakt om Bibeln. Och som förstod att har vi inte Bibeln som norm, då vet vi inte vad vi talar om. Då vet vi inte vad vi ska predika. Då kommer vi att förkunna mänskliga filosofier och människotankar framför Guds ord. Och det är ingen människa till hjälp. Det är endast Guds rena ord som har kraft att föda människor på nytt. Att stärka dem i den rätta tron och ge dem evigt liv. Men ta till exempel Svenska Missionsförbundet. De hade fram till 1930-talet lärare som höll fast vid att Bibelns budskap är att lita på. Det var inte alltid så att man förstod kanske alltid Bibelns innehåll rätt. Men så mycket förstod man att man får inte kritisera Bibeln, utan man ska istället lyhört studera den och tränga in i vad Bibeln säger. Men från mitten av 1930-talet så accepterades inom Svenska Missionsförbundets utbildningsseminarium i Lidingö den bibelkritik som spreds från Tyskland. En bibelkritik som gick ut på att Moseböckerna är sent tillkomna och är sammanflätade av många olikartade källor som inte presenterar på ett korrekt sätt vad som verkligen har hänt. Och man kan inte lita på Bibelns uppgifter i det avseendet. Inte heller när det gäller profeterna. Det som de talar om, och alla undren framförallt, de har inte hänt. Man måste se på det här rationellt och nyktert. Och se det som uttryck för fromma önskningar och inte som faktiska, en faktisk verklighet som vi ska tro på idag. Det började ganska försiktigt. Man introducerar kritiska läroböcker i några kurser. Men sen kommer det ganska snabbt som en lavin in i hela undervisningen. Och idag kan man väl säga att man är oerhört fri till Bibeln. Och var och en får i stort sett tycka och tänka som han vill. På samma sätt har det gått inom en rad andra organisationer. Pastors- och prästseminarier. Och när det gäller universitetens teologiska utbildning så har man ju intagit en mycket fri hållning till Bibeln, mycket skeptisk hållning i mycket, mycket lång tid. Jag skulle tänka mig att om ni fick sitta ner och följa den undervisning som ges om Bibelns böcker och den kristna tron vid universitetet i Lund eller Uppsala, så skulle ni inte tro era öron. Det når inte alltid ut i församlingarna vad som där händer. Och i regel måste de präster som kommer ut och som i större eller mindre utsträckning är präglade av denna undervisning tona ner lite grann vad de har lärt sig. De märker att det är ett sånt gap mellan de vanliga församlingsborna och vad de har lärt sig. Men man försöker att så ut mer och mer av det, och det påverkar och föröder församlingens arbete. Det är naturligtvis illa nog att många kyrkor och samfund har präster eller pastorer som predikar och försvarar människoläror framför Guds ord. De som inte har tydligt märkt det, jag tror väl knappast är någon som inte har märkt det. Men om man inte har märkt det så kan man bara slå på radions religiösa program. Så får man en brokig redovisning av lite av varje. Och ganska sällan en klar och tydlig undervisning om vad Bibeln lär. Vad som är biblisk kristendom. Det är illa nog att det är på det sättet. Men det blir ju inte bättre av att samfunden får en ständig tillförsel av nya lärare och pastorer eller präster av samma slag eller än värre. De utbildas ju till att ifrågasätta Guds ord. De präglas av världens och den oomvända människans förnuftiga tankar. Och den kristna tron grundar sig ju inte på människotankar och det mänskliga förnuftets funderingar, utan det är ju som aposteln Paulus säger: vi talar vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Första Korinthierbrevets andra kapitel, 9 och följande verser. Det som Bibeln varnar för som allvarliga förvillelser, det ges idag fri spridning. Det uppmuntras och försvaras, samtidigt som Bibelns klara och grundläggande läroartiklar kritiseras, förvanskas eller förtiges. Frågar man en blivande präst eller pastor om en viss bibelbok och dess innehåll, så kan man få det mest häpnadsväckande svar eller en talande tystnad. Likaså man frågar vad Bibeln lär om så centrala ting som Kristi person, rättfärdiggörelsen eller omvändelsen, utkårelsen eller kyrkan eller sakramenten eller Bibelns lära om de yttersta tingen. Det råder stor förvirring. Och när nu en kyrka tillåter att en präst eller flera eller någon annan medlem i kyrkan öppet förvanskar eller sprider obiblisk lära, så blir det snart fler och fler som inte längre förblir i Guds ord. Bibeln säger: litet surdeg syrar hela degen. Förvanskningarna har en väldig kraft, eftersom de står i förbund med den naturliga människans tänkande, det som ligger naturligt till för människan. Så sprids det precis som gästen påverkar hela degen. Och Bibeln använder också bilden av cancer, precis som cancer sprider sig i hela kroppen. Och så omöjliggörs all kyrkotukt, allt återvändande till full bibeltrohet. De som skulle gripa in mot de obibliska inslagen i förkunnelsen eller konfirmandundervisningen eller kyrkans läroböcker eller tidningar eller prästutbildningen, ja, de är ju själva i större eller mindre utsträckning påverkade av den bibelkritiska teologin, så att de varken kan eller vill ingripa. Och de grupper inom sådana kyrkor och samfund som ser vad det är frågan om till en del och reagerar emot det, de känner sig ofta ganska maktlösa, och efterhand så börjar de att resignera. Ty vad hjälper det om man skulle gripa in mot en präst, när kyrkan genom sin bibelkritiska prästutbildning ändå ständigt fylls på med nya präster, varav de flesta är mycket främmande för Bibeln och den bibliska tron, och mer eller mindre präglade av modern bibelkritik. Och dessutom kan ju en biblisk bekännelse inte upprätthållas bland medlemmarna om kyrkan strävar efter att omfatta hela befolkningen oberoende av biblisk tro och bekännelse. Det är ju en omöjlighet i ett sekulariserat samhälle. Och så bryts då den kristna församlingsgemenskapen sönder inom den stora yttre ramen blir det splittring. En splittring som är stor och förödande för församlingens rätta uppbyggelse och vård. Församlingen måste delas upp på olika partier och riktningar. Nästan alla möjliga trosåskådningar ryms ju därinom, om det är frågan om en folkkyrka. I de moderna folkkyrkorna är ju församlingens majoritet främmande för den bibliska läran, och församlingens styrelse blir naturligtvis därefter. Då vill jag säga något om kyrkans splittring som en del av den kris vi har. Till kyrkans kris hör ju kyrkans splittring också. Och den är ju en följd av att man inte enigt förblir vid skriftens ord. Det är inte undligt att det blir splittring och förvirring när snart sagt vad som helst får stoppas in bakom etiketten kristendom. En ateistprofessor, som förresten är en av de lärde i Lund, framhöll ju förra året, tror jag det var, att det är ganska egendomligt att man får bruka termen kristen och kristendom så vårdslöst som nu sker. Han menade att termen är ju upptagen. Termen bestäms ju av, eller innehållet bestäms ju av vad som Bibeln lär, vad som är bibliskt. Man får inte sprida ut precis vad som helst och så säga det är kristet. Det är kristendom. Och så gav han en rad exempel, framförallt från konfirmandaroböcker, som visar att här är det vanliga mänskliga funderingar i strid med Bibeln som förs ut som kristendom. Och det är ju oanständigt, så får man inte göra på några andra områden. Tänk om man skulle göra så i samhället i övrigt, till exempel inom politiken. Tänk om någon idag skulle hoppa fram och säga att det är socialismens budskap och viktigaste uppgift just nu att sprida det enskilda ägandet. Redan ikväll på Rapport skulle Olof Palme träda fram och dementera. Det är förfalskning, det är lögn, det stämmer inte med partiets ideologi. Och det är förskräckligt att man har använt vårt parti och socialismens namn och så sprider något som inte är socialism. Termen är upptagen. Och den ska fyllas med det innehåll som vårt partiprogram har bestämt. Men när det gäller kristendom, då är allt tillåt. Om någon hoppar fram och så predikar han i strid med Guds ord, för fram tankar och idéer som är främmande för Bibeln, för sann kristendom, förnekar till och med så centrala ting som att Kristus är sann Gud och att han kroppsligen har uppstått, vilket inte bara några mindre utbildade medlemmar i blindhet kanske gör, utan till och med biskopar. Ingen reagerar. Inte får vi då se att någon träder fram i Rapport eller Aktuellt och säger: det är fruktansvärt, det är en förvanskning, det är inte sant. Och att det har kunnat bli så här har ju sin grund i att man har kommit ifrån Bibeln. Man har inte längre klart för sig att kristendom bestäms av Bibeln. Att det är Bibeln som är dokumentet. Bibeln som avgör vad som är kristendom. Vi kan inte tvinga människor att tro på Bibeln. Vi kan inte tvinga människor att rätta sig efter vad som där står. Men man borde inse att termen kristendom är upptagen och den bestäms av vad Bibeln lär. Och vill man inte tro på Bibeln eller rätta sig därefter, så har man ingen rätt egentligen att bruka det kristna namnet och kalla sina egna tankar för kristendom. Men när nu ändå det sker, så skapas ju den största förvirring och splittring blir oundviklig. För när kyrkan tolererar läror som bygger på mänskliga tankar istället för på Guds ord, så blir dessa läror naturligtvis motstridiga. En säger si, en säger så. Och de blir vilseledande. Endast Guds sanna ord kan ju leda rätt enligt Bibeln. Och det som inte är bibelenligt kallas ju i skriften för främmande läror. Och sådana får inte tolereras och ges något utrymme inom kyrkan. Men här syndas det ju svårt och därigenom splittras kyrkan. Den splittring vi har idag, den är inte bara en splittring mellan olika kyrkoorganisationer. Det är också en splittring inom dem. När människor och inte Guds ord får bestämma lärans innehåll, så börjar man ju att lära en det ena, en det andra, allt eftersom det ligger i tiden och kliar i öronen, som Bibeln uttrycker det. Det har ju aposteln förutsagt för länge sedan med följande ord: den tid kommer då det inte längre skall fördra den sunda läran, utan efter sina egna begärelser ska samla åt sig lärare i hoptals, allt eftersom det kliar dem i öronen. En tid då det skall vända sina öron från sanningen och istället vända sig till fabler. 2 Timoteus 4:3-4. Den moderna ekumenikens likgiltighet för vad som är bibliskt sant, vad som är rätt biblisk lära och bekännelse, det har ju lett till en ny syn på splittringen. Endast uppdelningen på flera kyrkoorganisationer betraktas som splittring. Men den stora söndringen inom kyrkorna, den kan ursäktas. Och egentligen arbetar man ju för att den ska bli ännu större när man under samma tak, under samma organisatoriska paraply, försöker föra in ytterligare olikartade trosriktningar och samfund. Och denna sammanhållning av människor med olika tro och bekännelse, det kräver att Bibelns lära och anspråk skjuts åt sidan och kärleken överordnas läran. Man menar att detta kan ändå ske och bör ske i kärlekens namn. Var och en får lära som han vill, bara han är äkta, bara han tror på det han för fram. Och framförallt, bara han är beredd att visa kärlek emot och ge rum åt också andra läror. Att vara ett i tron, ett i läran och bekännelsen, det är inte längre något eftersträvansvärt. Tvärtom är det ett problem för den moderna ekumeniken. Tar man fram Bibeln och har den som måttstock, då omöjliggörs ju den typ av samverkan som inte frågar efter vad som stämmer med Guds ord. Och därför blir det så att de som vänder sig till Bibeln och frågar, är det här rätt? Är det bibliskt riktigt? Det är de som blir problemet för denna samverkan. Men vi har ju inte bara splittring inom en kyrka, utan också mellan olika kyrkoorganisationer. Det beror ju på det att det som en kyrka har funnit vara Bibelns klara lära, det sammanfattar den och presenterar som sin tro, lära och bekännelse. Och det ska den ju värna om, därför att den vet att det är till nytta. Det är hälsosamt för människan och det är viktigt att slå vakt om den bibliska hälsosamma undervisningen. Men dessvärre så kommer ju inte alla kyrkor till samma uppfattning om vad som är den bibliska läran och bekännelsen. Och det leder till splittring. Vad ska man då göra? Ja, en väg är ju den som kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet till exempel går. Att man bortser ifrån skillnaderna och säger att det är inte så viktigt att man lär lika. Man kan hålla ihop ändå och förenas ändå. Men det är ju en falsk väg enligt Bibeln. För att övervinna splittringen så får man inte blunda för den och inte heller släta över skillnaderna eller acceptera motstridiga läror som lika sanna och berättigade. Istället gäller det ju att gå tillbaka till skriften och se om de framställda lärorna verkligen grundar sig på Bibelns klara och tydliga ord. Och varje biblisk lära måste ju kunna grundas på tydliga och klara beläggställen i den heliga skrift. Och det gäller ju vidare att inte bygga upp någon särlära på något enskilt ord som inte ställs i belysning av andra ställen i skriften som talar om samma sak. Mycket synd och splittring har kommit till stånd just genom att man har försökt att bygga upp någon intressant och ny lära på ett enskilt ställe som kan synas ganska dunkelt. Och man har då inte låtit andra ställen som talar klart och tydligt om just det ämnet få komma till tals. Det är ju en gammal god och riktig regel att man ska låta skrift tolka skrift. Det betyder man ska låta bibelställen som handlar om samma ämne belysa varann. Och i synnerhet de ställen som ensamma inte klart framställer ämnet i fråga måste belysas från andra ställen som handlar om samma ämne. Till kyrkans kris idag hör likgiltigheten för lära, likgiltigheten för sanningen och, kan man säga, nonchalans inför den splittring som orsakas av läroskillnaderna. Man har smittats av en viss skepticism, ja, bibelkritikens syn på Bibeln, att Bibeln är inte mäktig att avgöra de här frågorna. Bibeln är nog inte riktigt klar. Alla hänvisar ju mer eller mindre till Bibeln, heter det. Och man kan ju tolka Bibeln på så många tusen olika sätt. Och då är det ju ingen idé att försöka komma till rätta med frågorna. Man säger ungefär som Pontius Pilatus: vad är sanning? Man söker allt för sällan övervinna lärosplittringen genom ett grundligt, sakligt och tålmodigt bibelstudium i ödmjuk underordning under Bibelns gudomliga auktoritet och sanning. Man handskas oerhört lättvindigt med Bibeln. Ganska få tränger in i Bibelns grundspråk. Grundspråken är på väg bort ifrån präst- och pastorsutbildningen. Och man vet inte riktigt vad står det egentligen. Och i en tid när det blir ännu viktigare att känna till grundspråken, därför att det blir så många olika bibelöversättningar, en citerar si och en citerar så, ja, då blir det färre och färre personer som kan gå till den hebreiska eller grekiska grundtexten och säga: så här står det i Guds ord enligt grundtexten. Och själva bibelstudiet, om det så bara grundar sig på översättningar, är ofta väldigt ytligt. Man menar att man ska förstå allting med en gång. Det är bara att ta tummen och bryta upp Bibeln och så titta vad man har fått fram. Bibeln använder ett ord som ganska träffande har översatts med rannsakan när det gäller studiet av skriften. Och det är något helt annat än bara att flyktigt slå upp och titta till lite grann. Att rannsaka Guds ord, det är att söka sig in i ordet, noggrant studera ordet. Och det tar tid och det kräver en stor insats. En insats som man inte tycker är alls nödvändig. Och det är ju ganska undligt, eftersom en kristen ju borde ha som sin stora glädje att få tränga in i det ord som för honom eller henne är det eviga livets ord, som har räddat henne, fört henne från mörkret till ljuset, givit henne liv, är hennes ledstjärna, är det som har uppenbarat för henne Jesus Kristus och hans frälsning för oss, det som hon utan Bibeln är helt blind för. Borde hon då inte vara ivrig att tränga djupare in i detta ord, att bli mera bekant med den heliga skrifts lära? Det är också lätt att tradition och invanda tankegångar överordnas skriften. Det är inte bara inom den romersk-katolska kyrkan som man frestas att sätta traditionen över skriften, utan det sker ju på så många olika håll. De invanda tankegångarna och sederna, de har prioritet. De sätter man ofta över skriften. Och så har vi naturligtvis den moderna relativismen och bibelkritiken, som har undergrävt tilltron till Bibelns enhet och klarhet. Man är själv dunkel. Man har själv oklara föreställningar. Och så för man över denna oklarhet till Bibeln och säger, Bibeln är dunkel. Den kan inte ge klart besked. Den ger så många mångskiftande, olikartade svar. Och det är också bibelkritikens uppfattning. Vid teologiska fakulteten i Uppsala till exempel får vi ju lära oss att Lukas har en lära, och Paulus har en lära, och Johannes har en lära, och det är helt motstridigt. Det går inte att förena. Ja, man går till och med längre och säger att det inte ens är enhetligt inom ett enda evangelium, utan man måste skilja mellan för Lukas och Lukas i slutstadiet. Och så försöker man hitta olika motsägande skikt inom en och samma bibelbok. Ja, människor som inte just har studerat den typen av teologi har ändå smittats av den tanken att Bibeln är mycket oklar och den är inte enhetlig. Och då är det klart att då kan man ju inte med iver gå till denna Bibel för att få klarhet. Och det fel man gör är alltså att den oklarhet och dunkelhet som finns hos en själv, den överför man på skriften. Men Bibeln är klar, Bibeln är tydlig. Och den som tålmodigt rannsakar skriften, han får klara och tydliga besked i varje kristen läroartikel. Det som en kristen blivit övertygad om är Bibelns klara lära och bekännelse. Det kan han naturligtvis inte kompromissa bort. Det hans Herre tydligt har sagt, det är hans kära egendom. Han har ingen rätt att sätta sig över det. Det Gud, det högsta majestätet, har avgjort, det är avgjort. Om så hela världen säger någonting annat. Det var ju också, som ni vet, reformatorns Martin Luthers klara tro och insikt. Om han så hade hela världen emot sig, men han hade skriften på sin sida, så kunde han ju inte vika. Här står jag och kan inte annat, Gud hjälpe mig, amen. Det sades ju mot den bakgrunden, jag kan inte annat eftersom Guds ord säger så. Om jag så har alla påvar och kardinaler i världen emot mig, så kan jag icke vika. Det är den rätta hållningen. Och den söndring som blir en följd av att en kyrka avfaller från biblisk lära och tolererar främmande läror, ja, det är en av Gud anbefalld separation. Men man måste gå ifrån en sådan undervisning. Tag er tillvara, drag er därifrån. Och varför säger Herren så? Jo, det har vi redan sagt. Den falska läran är ett gift. Den är som cancer. Den är som en surdeg som snart syrar hela degen. Tag er tillvara. Se upp. Drag er därifrån. När en kyrka inte tar itu med detta gift, med de främmande lärorna, och genom kyrkotukt söker återupprätta en full bibel- och bekännelsetrohet, ja, då har den svikit sitt uppdrag från sin Herre. Och den måste överges. Det kristna skall, när det gäller andliga ting, samverka i en kyrka som samstämmigt bekänner sig till den kristna tron under ett rätt bruk av ordet och sakramentet. De har uppdraget att förbli i sin Herres ord, Johannes 8:31. Och med evangelium, med ord och sakrament ska de söka upptända, stärka, bevara den rätta tron hos så många som möjligt, till tröst och till evig salighet. Och då ska jag ge en liten sammanfattning av det vi har talat om. Många kristna organisationers nuvarande kris har sin grund i att bibelkritik och främmande läror inte omgående avslöjas och avvisas. Litet surdeg syrar hela degen. Ganska snart har främmande läror i så hög grad genomsyrat kyrkan att en återgång till full bibel- och bekännelsetrohet genom kyrkotukt blivit omöjlig. Endast Bibeln kan skapa en rätt biblisk och kristen endräkt och en rätt kärlek till allt Guds ord. Men när Bibeln inte längre får vara högsta norm, regel och rättesnöre för kyrkans alla medlemmar, och inte ens för hennes präster, pastorer eller biskopar, ja, då måste apostelns förmaning i 1 Korinthierbrevet 1:10 förklinga ohörd. Jag ska citera detta bibelord. eftersom bara ett citat inte säger vad som där står. Aposteln förmanar: jag förmanar er, mina bröder, vid vår Herres Jesu Kristi namn, att ni alla ska vara eniga i ert tal, och att icke låta söndringar eller uppdelningar finnas ibland er, utan hålla fast tillhopa i samma bedömning och samma tänkesätt. Det ska alltså inte vara inom samma kyrka en grupp som kämpar för en lära och en sak, och en grupp som kämpar för motsatsen. En uppdelning på olika riktningar som sliter sönder varann och som försvårar arbetet. Utan man ska enigt stödja och hjälpa varandra på grundval av samma tro, lära och bekännelse. Och, vilket framgick av det ord jag nu citerade, man ska inte bara ha en enighet som grundar sig på att man har enats om en viss formulering, utan man ska också mena, bedöma och tänka samma sak om det som uttryckes i formuleringarna i fråga. Det är ju ett mycket skickligt trick av bland annat kyrkornas världsråd att försöka hitta en minsta gemensam nämnare, en så diffus och oklar formulering att människor med helt olika uppfattningar och inriktning kan ändå samlas bakom den formuleringen. Så ska det inte vara. Utan man ska också lägga in samma innehåll och mena samma sak med de ord och formuleringar som man använder. Kyrkan förlamas av en obiblisk partibildning och inre splittring, och framförallt blir Bibelns livgivande evangelium mer och mer förkvävt. Främmande läror utbreder sig inom kyrkan till själars fördärv. Är inte kyrkans prästutbildning bekännelsetrogen, bibeltrogen, då blir situationen värre och värre. Och därför bör vi slå vakt om den bibliska tron, läran och bekännelsen. Vi bör endast uppmuntra, stödja, hjälpa, befrämja sådan verksamhet, sådana kyrkor som troget slår vakt om denna bekännelse och som avvisar all bibelkritik och alla främmande läror. Vi ska försöka få till stånd en prästutbildning som är bekännelsetrogen. En utbildning av lärare och ledare som håller sig till Guds ord och kan hjälpa andra människor in i ordet, tillbaka till skriften. Det räcker inte med att bara beklaga sig över en icke-bekännelsetrogen kyrka eller prästutbildning, eller klaga över världens stora inflytande över kyrkan. Jag vet av egen erfarenhet hur lätt man hamnar i en sån kverulans, och man kan nästan leva på denna kverulans. Man klagar och man suckar, och så menar man nästan att därmed har all rättfärdighet uppfyllts. Man har ju ändå klagat, man har ändå protesterat, kanske inte så högljutt men invärtes åtminstone. Och så blir det inte mer. Man suckar och våndas, och man hoppas till slut på något gudomligt ingripande som på ett övernaturligt sätt ska skapa en väckelse och förändra hela situationen.